Ja, då säger vi hej och välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Hälsoveckan. Jag heter Erik och med mig har jag läkare, ex-forskare, mamman och skåningen Caroline. Hejsan, hejsan.
Hej.
Och också magsjukepappan Jakob Gudjon.
Hej, hej.
Vi kan lämna själva sjukdomen här, kanske.
Detaljerna.
Ja. Nej, jag orkar inte ens prata om det. Jag är mitt i det nästa vecka. Ja.
Men du har inte drabbats än.
Leta på hjärtat.
Nej.
Jag har inte drabbats, nej, precis. Trots isolering med den ena i 3 dagar så klarar jag mig.
Ja, säg inte det. Vad är inkubationstiden, Caroline? På
det är 2 dygn. Typ.
Nej, det är 2 dagar. Mm. Men det var ju... Det slutade, den inkubation eller den isoleringen slutade fredag kväll. Så den isoleringen är slut och då borde jag varit dålig idag. Men trots isoleringen så har det lyckats spreda sig inom hushållet.
Dagen är inte slut än och jag tänker att jag vet att vi hade det.
Nu har vi ju en ny virusbomb här i huset liksom, som kan utsätta
ja, oss. Som man vet och jag vet att när vi hade det i Göteborg så var det ju så att vi hade väl typ 2 veckor man fick tillbaka det och såna grejer. Och jag var sist ut, vet jag. Så att alla hade fått det liksom på fredag, lördagen där. Och jag kände så här, vad gör jag nu då för att liksom undvika det? Så jag drog till gymmet 3 timmar. För att liksom bara liksom tid hemifrån. Körde ju stenhårt pass. Liksom, överkropp, underkropp. Tog ut mig jättemycket. Kom hem jättehungrig. Bara vräkte i mig mat. Och sen på kvällen kom allting upp. Vet.
Nej.
Och hela kroppen, du vet. Bara, ja... Alla...
Träningsverk och magsjuka.
Verkligen, hela kroppen bara sög efter mat. Och jag mådde så dåligt. Så att jag knappt varit så dålig någon gång, känner jag. Det var vidrigt. Så ta det lugnt på gymmet.
Nej, jag ska inte gymma.
Nej.
Jag ska inte gymma. Det blir vabb här hemma.
Ja.
En liten paus här för på.
Ja, det är bra. Skönt. Hur mår det? Caroline sitter på jobbet.
Ja, jag är på jobbet. Ingen magsjuka i min familj. Så det är väl bra. På alla sätt, solen skiner. Kallt som tusan bara.
Ja.
Men jag har det bra.
Ja, bra. Varmt på dagarna, kallt på nätterna.
Ja, jag tror faktiskt att jag har den där, att jag saknar förmågan att få just de här vinterkräksjukorna. Jag kan ju bli matförgiftad naturligtvis, men jag har aldrig haft någon sån kräksjuka.
Ja. Det låter skönt.
Ja, skönt.
Men jag har ändå fobi för det.
Ja, det är inte... finns ju roligare saker än att vara i kontakt med sådana vätskor.
Ja, shit vad man är utslagen. Ofta är det ju bara en dag, kanske 2. Men det är inga... Fy fan vad man är lite. Ja, nej, nu, roligare grejer.
Idag ska vi prata om innehållsförteckning, tänkte vi. Vi hade en liten halvrolig studie på gång. Men det får bli liksom en liten cliffhanger till nästa veckas avsnitt. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite basics kring hur man tolkar innehållsteckning och ingredienslista och kanske lite märkningar och sådär. Vi har ju tidigare varit inne på pratat lite nyckelhål, men framförallt har vi pratat om Nutri-score till exempel, som är ett tecken på olika innehåll.
Precis. En algoritm är det egentligen som på något sätt ska göra det enklare för folk så de inte behöver läsa innehållsförteckningen. Ja. Men jag tycker det är nytta av att läsa innehållsförteckningen ur andra aspekter med. Så man behöver inte bara läsa innehållsförteckningen för att se är det här nyttigt eller mindre nyttigt på något vis. Utan alltså så i Nutri-scores perspektivet. Man kan ju också titta på en innehållsförteckning för att se vad betalar jag för? Ja. Är det värt det? Stämmer liksom... Är det rimligt att tro på det som påstås kring produkten jämfört med vad som finns i produkten och sådana bitar? Vilket då inte riktigt fångas upp av Nutri-score. Alltså till exempel om man köper kosttillskott eller sådana här funktionsmat eller vad man ska kalla det, som påstås av andra funktioner förutom att bara vara näring.
Ja, precis. Innehållsförteckningen är ju ganska strikt styrd av regler inom EU. Så att de där hälsopåståenden och sånt kan man ju syna, men innehållsförteckningen är ju ändå sann. Och den är ju det, i alla fall i Sverige, i väldigt stor utsträckning. Plus att om man har utländska produkter så är det krav på att man måste klistra på en annan lapp där det faktiskt står på svensk också vad som är i. Så jag tänker det om hälsopåståenden och så kanske man behöver syna. Och då kan man ju använda sig av just innehållsförteckningen som är väldigt hårt styrd kring hur den ska utformas.
Ja.
Så därför är det ju bra att kunna den, tänker jag.
Verkligen. Och jag tänker också att det finns ju liksom det här med märkning har väl blivit någonting som, är det äkta vara som har tagit, gjort det till sin grej att granska, det är väl mest framsidan och sådär va, som man försöker granska olika hälsopåståenden.
Jag känner inte till äkta vara, är det någon sån hemsida? Mm.
Äkta vara är ju, vad heter han, Mats?
Ja, Nilsson kanske. Ja.
Nilsson eller, ja, han skrev en bok som heter Äkta vara som handlar om liksom fusket kring livsmedel. Alltså när du köpte någon guacamole som i princip inte hade någon avokado och sådana här grejer. Och det är väl egentligen det äkta vara är fortfarande. Det är inte så mycket... Alltså, jag skulle säga att det är en lite medvetet försök att förvirra mellan nyttig och är vad det påstås på något vis. Men det behöver ju inte vara så. Alltså, de kan ju hänga upp sig på att en yoghurtsmoothie har 2% yoghurt och du vet, 90% andra frukter och säga att det är falskt och kalla den yoghurtsmoothies. Och det där kan jag hålla med. Men det säger ju sig ingenting om är det en bra smoothie eller inte. Alltså, även om den är missvisande. Äkta vara är ju mer det här är missvisande. Ja. Du får inte det du betalar för. Och det är klart, det kan man ju också lära sig att tolka ur en innehållsförteckning. Men det, jag bryr ju mig inte så mycket. Smakar den yoghurt och det är nyttigt eller okej. Så bryr jag ju inte jag mig hur stor andel yoghurt det är, så länge det andra som är också verkar vettigt.
Nej, och sen skulle jag säga så att vi kanske har lite koll på att det inte är liksom 87% avokado i en taco guacca. Men har man liksom föreställningen då om att det ska bara ska vara avokados i den, så ja, då blir det ju ganska, det blir ganska snabbt besviken när du tittar på innehållsteckningar och upptäcker att ja, här var det ingen avokado alls eller bara någon liten halv procent eller sådär. Jag tror att de får vara med varje år i Nyhetsmorgon, Äkta vara, och typ jag vet inte om det var, de utsåg väl om det var förra året eller året som utsåg typ vaniljglass som någon bluff för att det inte var grädde i till exempel, eller om det var väldigt lite grädde i. Och sen vet jag att de har gjort så. Något liknande på många andra produkter.
Det måste, jag har antat att det var gräddglass, för vaniljglass så är vi, tänker jag, att man vill veta att det är vanilj i. Ja. Sen skiter man väl i grädden.
Men
heter det gräddglass är det kanske en annan sak.
Ja, men går man in på ett specifikt exempel så tror jag att det var något så här, de skulle ha någon glass som skulle vara mer miljövänlig, om man minns rätt. Och sen hade de då tagit bort mjölkprodukter, vilket man gör. Men då så tyckte väl de då att man förvillar konsumenten som att mindre mjölk och grädde i då. Men det man kommer på först när man öppnar en, liksom, en innehållsteckning eller ingrediensförteckning rättare sagt, är ju oftast en ingredienslista där man kan läsa från första ord, så har man ju då de första ingredienserna innehåller mer och de sista innehåller lite mindre, så att den är rangordnad helt enkelt. Så att,
efter vikt är det, så det är inte energiinnehåll eller så, utan nej, det är vikten i varan som man använder.
Och sen då, så att är salt och socker lite lägre ner så kan man ju tänka då att det är inte så mycket i, medan är det lite högre upp så kan man ju tänka då att det är mer tillsatt i. Sen kommer vi snart till själva näringsdeklarationen, och där ser man ju exakt på vissa ämnen och sådär, men generellt sett så kan man väl titta dels på vad det är för livsmedel som den innehåller mest av och försöka skapa sig någon slags uppfattning därefter.
Mm. Det man har störst nytta av, så i och med att det kommer i storleksordning, så kan man ju vid vissa livsmedel kan man säga direkt från början att där är en sak som kan ge fiber här till exempel. Då kan man titta i näringsvärdetabellen och så ser man det är 3 gram fiber. Har man lite koll på vad liksom det här livsmedlet eller ingrediensen då, hur stor fiberandelen håller, så kan man få en bra uppskattning av hur mycket finns det av den här grönsaken eller baljfrukten eller vad det nu som skulle ge fibret i färdigprodukten. Och när man vet att det är 10% av den då, eller man har uppskattat det till typ 10%, då vet du att allt som kommer efter det innehållsförteckningen innehåller max, eller det är max 10% av de grejerna, sannolikt mindre. Ja. Mm.
Och det ser man ju på vissa ingredienser också, att det kanske står havregryn eller vad kan det stå mer? Det kan stå vetemjöl eller någonting sådär. Sen kan du ha en siffra efteråt. Så kan det stå 11% vetemjöl, och då vet du ju att allt som är efter är mindre än 11%. Så man kan ju räkna ut direkt också från själva innehållsförteckningen. Eller ingrediensförteckningen.
Ja, precis. Vissa är snälla på det viset. Yoghurt och sådär, så kan man ofta säga att det står, liksom, om det är någon bärsmaksatt variant, så kan man säga att det står 8% bär. Ja, då vet du att kommer socker senare på listan, då är det mindre än 8% socker. Sen vet du inte hur, om det är 7 eller om det är 5 eller 4 eller vad det är, men du vet att det är mindre.
Ja. Mm.
Och kanske kommer det något annat senare på listan då, där det står att det är 5% av det, ja, då vet du att det är mellan 5 och 7 och så vidare. Men man kan klura sig fram till vissa sådana här saker. Så där är ju andra också tydliga grejer, att ta de här tillskotten till exempel. Athletic Greens, det marknadsförs mycket i amerikanska poddar. Jättestora, väldigt, väldigt dyr multivitamin typ, som man dessutom säljer på folk i form av abonnemang, så att de köper för många mot vad de hade tänkt köpa. Lite kul att de har tryckt in spirulina där, och så säljer de det till grabbarna nu. Det var ju en sån här tillskottsgrej för yogabrudarna för 15 år sedan. Då var det bara de som skulle dricka grönt, men nu har man lyckats paketera om det och så är det macho istället. Mycket spirulina i det, men en annan grej där som det är, många av sådana här produkter innehåller sötningsmedel till exempel. Och det gör att Athletic Greens innehåller stevia. Och då kan man säga att var stevia kommer på listan. Och så vet vi att sötningsmedlen, alltså de artificiella då, nu räknas inte det som artificiellt egentligen stevia, men det är som en artificiell. Det är en väldigt liten mängd för väldigt mycket sötma. Eller sötma. Och då vet du att när det kommer stevia där, så allting som kommer senare på listan, det handlar liksom om milligram eller mindre. På något sätt. För att det är aldrig gram av sötningsmedel, för då blir det riktigt jäkla sött.
Du kan ju tänka samma sak med salt, det är oftast inte heller super mycket i. Så det brukar ju också ligga väldigt långt ner.
Om det inte är jordsalt man köper förstås, då kan det vara högst upp, hoppas jag.
Ja.
Ja, man köper salt. Precis, annars har man blivit lurad.
Undantaget från ditt exempel kan vara sockeralkohol eller där det är större mängder i. Till exempel. Om du köper godis så är det ju inte liksom, lite, då är det ju väldigt mycket sockeralkohol i. Mm.
Men då hittar du stevian här då, på den här listan. Ja, då kan du säga att vad kommer längre ner på listan och vad ska det kunna vara då? Då kan man, till exempel så är det här ett litet sånt, hypas i samma kretsar, ett örttillskott som heter ashwagandha och sånt här. Påstås vara bra för testosteron och man ska bli lugnare och såna här grejer. Så många andra örter, dåligt undersökt, små studier, svårtolkade resultat där de verkar testa 40 grejer och så rapporterar de 7 av dem och liksom lägger dem i konstig ordning. Där det känns som att de hackar fram sig till liksom p-hacking för då, signifikanta grejer. Eller att man testar 20 grejer, ja, så blir 2 grejer signifikanta. Så är det typ, ja, titta, det är bevis, det gör någonting och sådär. Men oavsett, när man har ashwagandha då i de här studierna där det testas, då använder man liksom grammängder. I Athletic Greens kommer det efter stevia på listan då. Mm. Och det säger oss då att ja, där är ashwagandha i, men det är
promille.
Doser som är betydligt mindre än de som möjligen har en effekt då från osäkra studier i sig. Och alltså är det meningslöst att det är i. Men när det här marknadsförs så är det ju väldigt mycket påstående kring de här extra tillskottsgrejerna. Att det ska vara prebiotika, att det ska vara de här ashwagandha och det är någon annan ört som man då rosmarin och såna här grejer som ska ha massa positiva saker. Men bara du tittar på innehållsförteckningen då och vet hur de här sakerna ska skrivas upp och du har lite koll på de här vissa av innehållsdelarna då, att okej, men det är bara en grej som jag sett med här, det är stevian. Mm. Och så ser du var stevian kommer på listan, då vet du att ja, okej, om den här drycken inte är löjligt sliskigt söt, så allting efter det är jättesmå doser.
Ja.
Om det då är grejer efter det som behöver högre doser egentligen för att kunna ha en effekt, ja, du vet att det är med bara för att det ska kunna skrivas på framsidan, inte för att det verkligen gör någonting.
Mm. När man läser på innehållsförteckningarna så är det, kan man ibland tolka det som att det är mycket av saker för att text i annat typsnitt på de sakerna. Det handlar inte om egentligen volym eller vikt, utan det handlar ju om att det finns regler kring märkning av ämnen som vissa individer kan vara allergiska mot, alltså det som kallas för allergener. Så om man läser på en innehållsförteckning så kan det stå, ja, vetemjöl först i fetstil, sen kan det stå massa saker i småstil eller något annat typsnitt, och sen kan det komma korn långt ner också igen i fetstil, och det är ju för att de då kan innehålla allergener, yeah, eller ägg till exempel. Och det har liksom ingenting, även om man, och jag då som ser lite dåligt som tar fram en innehållsförteckning, ser ju nästan bara de ingredienserna som är allergener. Men det är helt enkelt, det har ingenting med hur mycket det är i, utan det handlar bara om att det behöver signaleras lite tydligare i de fall som folk faktiskt kan vara allergiska.
Ja. Och då, man behöver inte vara rädd om man inte är allergisk eller har någon autoimmun sjukdom så gör att man inte kan äta det.
Nej. Sen ibland, om man nu ska prata vidare om allergener, så är på en del produkter så står det ju så här, kan innehålla spår,
ja,
av saker. Och det är ju i praktiken att det är ingenting i då. Men det är en sätt för företagen att friskriva sig om ifall att det någon gång skulle kunna hända någonting. Men om man inte äter, alltså om man inte tål gluten till exempel, så går det alldeles utmärkt att välja produkter som där står att kan innehålla spår av gluten. Ofta är de ju mycket billigare för, om de inte ligger på glutenfri hylla, än om de ligger på glutenfri hylla, trots, ja, att det i praktiken inte är någonting i dem faktiskt.
Men så får man ju tänka då,
ja, det ska ju inte vara, det,
hur ofta man tar dem och vilka mängder och sådär också.
Det är ju små risker, det är därför de måste skriva det.
Jo, precis. Men det är ju i princip inte, alltså om det, ja visst, det skulle kunna finnas absolut spår av
det
ibland.
Det är därför man har det där.
Men det handlar ju...
Det är ju skillnad. Det är som ett kosttillskott kontra läkemedel. Liksom. Om man lovar någonting på något vis som läkemedel gör, då är de ju kontrollerade i produktionen och det är rätt dos alltid. Medan som du köper ett kosttillskott, vanligtvis får du det du betalar för. Mm. Men där är ju, vi vet att det är grejer som är kontaminerade på något vis och sådana saker. Och det handlar ju om hur säker man är på processen, och det beror ju lite på, alltså, hur allergisk man är och sådana här grejer. Du kanske är lite allergisk mot något livsmedel, att det börjar klia halsen när du får i dig mängden.
Då är man ganska mycket allergisk, tänker jag. Klia halsen är ändå en varning.
Ja. Vi ska säga något mindre då. Men alltså, man får i sig någon, liksom, det är ju lite, alltså, och då kan man ju köpa de här produkterna så kan ni hålla spår, för då kommer det inte vara, du är inte en ingrediens egentligen, utan det kan vara att man har någonting med ägg, om det är ägg man har lagts mot i en annan del av fabriken, och så skulle det kunna hoppa fram och tillbaka där, sådana grejer.
Jag vill ändå säga att som doktor så säger jag att nötallergiska även med riktig nötallergi kan inte köpa ett choklad där det står kan innehålla spår av nötter. Det skulle bli så otroligt begränsande om det skulle, så skriver alla på allt.
Mm.
Så att, som doktor så säger jag att det går bra.
Jag som dietist har helt, jag tar inte ansvar för de medicinska råden här, inte heller för.
Ja.
Nej,
men poängen är att står det kan innehålla spår av, så är det ju egentligen, det ska inte innehålla, men det kan ha hänt någonting. Någon har käkat nötter bredvid bandet. Ja. Något sånt där. Alltså det är bara att man vill inte garantera 100%, men om du som konsument säger jag vill inte äta något med socker i, och då skulle stå kan innehålla spår av socker, då kan du skita i det. Alltså, för då...
Det har aldrig funnits en sån.
Det står inte, det är bara allergenerna som det står. Nej, men poängen, ja, är att om du någon, säger du ska käka paleo och du har fått svara att du inte ska käka något med spannmål i.
Kan innehålla spår av nutid.
Och så står det, kan innehålla spår av gluten. Ja, spår av gluten liksom. Det kan du ignorera, för du kommer att få i dig någon gluten då. Alltså, även om det blir någon milligram sådär, så är det inget du behöver liksom. Det kommer ju inte påverka dig, för du har bara hittat på det där att du inte ska käka, att du inte tar spår. Så det kan man ju vara bra att veta också, som du säger. Det där. Andra grejer tycker jag väl mer att man kan ha nytta med det här. Det är ju på något sätt, om man ska försöka göra den här graderingen själv då, är det här ett bättre eller sämre livsmedel? Och alltså i princip göra en egen Nutri-score eller nyckelhålsmärkning om vi vill ha det så. Alltså du står, du har 10 typer av bröd framför dig. Du vill på något vis försöka värdera vad är det bättre brödet här.
Ja.
Där skulle jag väl först och främst lägga till att väldigt ofta så är de här skillnaderna små. Bröd är ju en sån grej där det kan vara betydande skillnad. Så vissa bröd kan ju vara mer åt nästan kakor-hållet. Medan majoriteten av bröd är ganska lika varandra. Sen vissa bröd är ju tydligt då, vad ska man säga, finklass. Yeah. Något sånt där. Lite bättre näringsriksmässigt sådär. Det är så. Men det är en stor grupp. Men man kan hamna snett inom just brödkategorin och sådana saker. Där det är vissa livsmedelskategorier. Men många gånger så handlar det ju inte om att det spelar ingen roll om du väljer det en leverpastej du tror är nyttigast, utan om du tror att leverpastej är ett problem med din kost så bör du byta ut lite av leverpastej mot någonting som du anser vara bättre då. Lite samma sak med brödet då, att om du tycker att det blir lite näringsinnehåll eller det är lite för mycket energitäthet eller vad du nu har för orsak är att du börjar bry dig om vilket bröd du köper, då är det ju inte så mycket byta bröd som kommer ha den stora grejen, utan det blir ju mer byta en mängd av brödet mot någonting annat på något vis, skulle jag säga.
Äter du liksom 3-4 mackor så kanske du ska minska mängden snarare än vilket bröd. Men samtidigt som du har olika, du får ju mer mättnad av ett bröd med mer fullkorn och fiber.
Ja, just bröd, det var ju ett dåligt exempel som jag sa där, för där är ju stora skillnader där, vilket bröd du köper. Liksom både ingrediens, innehållsförteckning, alltså hur mycket näring det kan tänkas innehålla och även hur energitätt det är och sådana här bitar. Så det kan vara skillnader, fibermängd och så kan betyda betydligt större skillnader. Men
du behöver inte tänka på, behöver inte leta efter något farligt emulgeringsmedel i alla fall i brödet. Det kan du...
Nej, det har du tittat igenom till oss.
Det är inget stort problem om man säger så.
Nej, det är ovanligt, väldigt ovanligt.
Men när man tittar på liksom innehållet på de här, på framförallt näringsdeklarationen och sådär, så är det ju, man kan ju känna sig trygg med att välja ett bröd som är nyckelhålsmärkt, för då har man kollat på, beroende på lite vilket livsmedel det är, så har man kollat på fiber och fullkornshalt, socker, salt och ja, det är väl de man har kollat på.
Mättat fett är ju också med, men inte i brödhyllan. Det är väl inget som är mättat fett.
Nej, men exakt. Det beror lite på. Och vissa har man inte med någon av de faktorerna jag just nämnde då. Och jag brukar säga att man kan välja ett nyckelhålsmärkt bröd, väljer du liksom inget dåligt bröd. Sen finns det ju bra bröd som inte har nyckelhålsmärkt. Det kan ju vara så att man har mycket fiber och mycket fullkorn och bra fetter och sådär. Men sen är det liksom saltet som slår över lite eller sockret som slår över lite. Och då får du ju ingen nyckelhålsmärkning. Så att, det är väldigt liksom en bra ribba i nyckelhålsmärkningen. Om du är osäker och vill bara välja något snabbt.
Ja, det är ju som vi har pratat innan med kategoriseringarna. Ja. Att det blir ju alltid gråzoner och vid gränserna på något vis. Det jag tycker man ska göra när man tittar på det här då, ingrediensförteckningen. Det är ju i toppen på något vis. Vad är det mest av? Där är ju de här så klassiska bovarna på något vis. Alltså ingredienserna som är vanligtvis högraffinerade. De höjer energitätheten. De höjer belöningen många gånger. Och de är ju oftare en del av den här maten som vi har svårt att äta en rimlig mängd av. Eller en bra mängd av. Istället vi äter lätt för mycket. Och det är ju socker, det är de här rena fetterna och mjölvarianter. Så tar du någonting på hyllan och du är osäker om det här är en bra kategori eller sämre kategori och sånt där, och ser liksom att det innehållsförteckningen domineras av de här bitarna. Alltså att det är fett, socker och mjöl som ligger högt upp på listan där. Alltså topp 5-listan har du de tre grejerna. Då är det sannolikt inte något bra du har hittat där, så att säga. Utan då är det mer energi, mindre näring.
Ja.
Och där är ju lurigt. Där är ju framförallt socker är det ju många namn för. Alltså det, socker på en näringsvärdetabell då, där det står vara av sockerarter, det är ju alla former av sockerarter just. Men i en innehållsförteckning, och det folk kanske letar efter där, det är det vi kallar socker. Men det vi kallar för socker är strösockret, vilket är en mix 50% glukos, 50% fruktos. Sockerarter är en bredare kategori som innehåller en väldig massa annat. Och därför kan man på något sätt mörka att man har i socker, alltså en sockerart, genom att istället för bara slänga i socker då, så kan man slänga i fruktos och glukos, alltså molekylerna för sig själva.
Yeah.
Och så ser man inte socker på innehållsförteckningen då, utan den, eller ingrediensförteckningen, inte innehållsförteckningen. Ja, jag tror man använder båda orden där. Men det kan ju heta, du kan hitta socker som är 50% fruktos, 50% glukos. Det är den de flesta letar efter och tittar efter. Men sen har vi fruktsocker, som är ett annat ord för fruktos, som är just...
Ja. Sockerart ska man säga, det är ju, alltså, det är en eller två molekyler, alltså nedbruten kolhydrat kan man säga, bara för att förenkla det. Ja. För de som lyssnar. Mm.
Och sen har vi sakaros, vilket är ett annat ord för socker, strösocker då. Maltsirap, lönnsirap, alltså siraperna, vilket egentligen bara är flytande varianter av de här när de är ingredienser på något vis. Alltså, istället för att det är sockerpitar man har strösocker man slänger i, så är det flytande socker på sätt och vis. Då. Sen har vi något som kallas för glukos-fruktos-sirap, som många gånger liksom förkortas HFCS, vilket står för High Fructose Corn Syrup.
Det har ebbat ut lite där i USA, eller? Det kändes som att det var väldigt på tapeten.
Jag var jättemycket fokus på det här. Alltså, amerikanerna blev fetare före Europa på något vis. Och då försökte man hitta vad skiljer Europa från USA. Och då blev det väldigt mycket fokus just på typen av sötningsmedel. Alltså, glukos-fruktos-sirap, det är väldigt likt socker eller sakkaros. Men det kan vara olika mix mellan glukos och fruktos. Så det finns glukos-fruktos-sirap 55, och då innebär det att det är 55% fruktos, 45 glukos. Och sen har du någon där det är 60, där det är 60% fruktos, 40% glukos. Och så finns det sådana här olika mixer på något vis. Och de här mixerna framtas från, man har majs från början, och sen så då via en reaktion så bryter man ner starkast, alltså de här långa molekylerna, till enklare molekyler då, så får man det här glukos och fruktos. Och den vanligaste i USA, det var det 60% fruktos, 40% glukos. Och tidigt, och det är fortfarande så, att fruktos är lite sämre för hälsan om du konsumerar det i en stor mängd. Alltså, om du till exempel dricker en liter sockersötad läsk om dagen, då får du i dig 100 gram socker om dagen bara därifrån. Och är det då high fructose corn syrup som är sockerarten istället för strösocker, då blir det liksom 60 gram fruktos istället för 50 gram fruktos från den där en liter läsken. Och där är det skillnader i hur det påverkar kroppen. Inga enorma skillnader. Det stora problemet är att det är så mycket överlag. Men där är små skillnader där. Men då i USA, det är också 10-15 år sedan, då blev det ett väldigt fokus på det här, just att det var high fructose corn syrup som var problemet.
Och så kan det leverförfettningen framförallt, exakt, tyckte man att det var associerat,
ja, till. För fruktosen går nämligen via levern när den omvandlas till glukos, och då tänker man att det är anledningen till då att den, ja, det ökar belastningen på levern. Samtidigt som man äter mycket liksom av fett och mycket glukos och mycket allt möjligt, så kommer det också få en leverförfettning med största sannolikhet också, så att när du går upp i vikt. Så att, men att det skulle bidra lite mer då.
Ja, och det har inte samma, alltså fruktos ger inte någon insulinfrisättning på samma sak, för det höjer inte blodsockret snabbt då, i och med att det måste gå.
Vi slipper de här glukosrevolutionspikarna, så menar du?
Ja, precis. Och det här var ju en grej man rekommenderade till diabetiker, att de skulle köra lite mer fruktos istället för socker, eller glukos fruktosmixade, eller glukos rent glukos, eller glukos fruktosmixarna, så skulle man ha lite mer av fruktosen. Ja. Och där finns faktiskt interventionsstudier där man ser att blodsockerkontrollen blir bättre om man gör sådana skiften när det är en rimlig mängd socker i kosten på något vis. Så äter du bara, säg, 5 energiprocent socker i din diet dagligen då, och du är typ 1 diabetiker och du byter ut lite av det där sockret mot med ren fruktos, så kan du få en liten förbättring av liksom blodsockret över dygnet där.
Har ni smakat någonting som är sötat med bara fruktos?
Det är lite sötare än glukos, fruktos, alltså per gram.
Det är också väldigt... Vi hade gjort en råttstudie i Umeå där vi försökte få vissa råttor, när de fick vatten sötat med fruktos. Några fick vanligt vatten och några fick då med glukos. Och de ville inte dricka sitt vatten, de som hade, så vi smakade på det. Det var väldigt sött och strävt på något sätt. Det var verkligen inte gott. Det är inte gott med vatten med socker i överhuvudtaget, men om det inte är läskform liksom. Mm.
Sen finns det lite andra grejer, alltså det finns många sådana här. Det finns något som kallas för melass, som är inte 100% sockerarter, men det stora delar. Det är florsockret, invertsocker kan man också läsa. Det har ju för sig socker i namnet, så det tror jag de flesta reagerat på redan innan. Druvsocker, det är ett annat ord för glukos. Och majssirap, det är ett annat ord för sockersirapen, alltså fruktosirapen eller glukosirapen. Och sen har man också kallats för mältat mjöl. Och då har man börjat bryta ner mjölet innan det liksom är till. Så då är där en hel del av det blir sockerarter då. Men då kan man skriva den här Oatly, eller havredryckarna. Men det var väl Oatly som fick ändra på förpackningen där de skrev bara naturligt förekommande socker hade de väl på framsidan och sånt där. Och det fick de ju ändrat påbud där, att de inte får lov att skriva så, för att de menade då Oatly att sockret kommer ju från vår havre, och det gör den, men att det blev socker från havren, det berodde på att Oatly då bröt ner havren i förväg. Så havredrycken blev sötare än vad den hade blivit om man bara hade slängt i havren och inte börjat bryta ner den liksom då.
Det var en onaturlig process.
Mm. Ja, precis. Ja. Det är återigen de här gråzonerna. Det kan kännas självklart med de här grejerna, vad som är då vad och sådana bitar, men det är inte alltid helt självklart. Sen då mjölgrejerna, det är ju också där de heter mjöl eller starka sig vanligtvis. Det kan vara ibland stora potatisflingor, vilket är typ mjöl. Men annars så har de mjöl eller stärkelse i efter. Så det kan vara majsmjöl, majsstärkelse, potatismjöl, potatisstärkelse, vilket är samma grejer på sätt och vis. Det är liksom ett pulver som innehåller näring. Ibland, det har ju också varit som lite på sociala medier, när man liknar mjöl vid socker. Men det, alltså bara slå upp de här två i en livsmedelsdatabas och kolla in. Och, där är näring i mjöl, även vitt mjöl. Socker är socker, alltså det är ju förädlat framför, alltså där är det ska finnas spår av näring. Yeah. Alltså där kan finnas spår av näring i sockret liksom då. Medan mjöl faktiskt innehåller grejer även när det är ett vitare mjöl. Så man ska inte likna det rakt av, men det är ändå mycket energi och lite näring per energi. Och det blir lätt högbelönande. Där är en sån här starkaste grej som faktiskt heter något annat, och det är maltodextrin. Vilket är ofta gjort från potatis. Man har börjat bryta ner det, precis som vi pratade om att kunde bryta ner havren här. Man har börjat bryta ner det, men man har inte brutit ner det så det blev en sockerart. Men det är ändå ganska korta molekyler. Och när de kommer in i kroppen så bryts de ner i princip lika snabbt som liksom ren glukos, alltså druvsocker, som det är av sportdrycken. Den är väldigt populär i sportdryck, maltodextrin. Det var ännu mer populär förr, innan man hittar på de här nya grejerna som Vitago och Marten och de här. För att maltodextrin, den bryts ner väldigt fort, det är snabb energi, men den är inte så söt. Och där har funnits lite sådana här bluffprodukter till och från. Eller bluff. Ja, de hade kunnat vinna Äkta Varas pris, sen om du vill kalla det bluff eller vad du vill. Och Boy till exempel, fanns det ju en, de hade en produkt ett tag som de kallade utan tillsatt socker och sånt där. Och det man hade då, det var sötningsmedel. Men tar du bara bort sockret ur en produkt som normalt sett innehåller väldigt mycket socker, så har du ett problem med konsistensen.
Och likadant med sockeralkoholerna till exempel i godis. Att du kan inte lägga i, du kan inte basera ett godis på vatten och stevia eller aspartam, för då blir det bara vatten, utan du måste ha något som binder. Och antingen har du sockeralkoholer eller så har du fibrer, och sen får du liksom samma söter
man. Ja, för du har tagit bort sockret och då sätter man in annat, och sätter de in, då är det ofta sockeralkoholer och sådana här fibrer som man sätter till i bars och godis och sådana här grejer. Men och bojen då, liksom, när du tog bort den här, jag vet inte hur mycket socker det är i bojen, men jag, i pulvret är det mycket socker, det är jag övertygad om. Så tog de ju bort sockret, tog in sötningsmedel, men vad ska de ha för bulk nu då? Ja, då slängde de in maltodextrin. Och maltodextrin, precis samma blodsocker på verkan som rent druvsocker. Så där var ju en sån produkt, liksom, det bara... Det går ju, alltså, ja, där är ju inget hälsoargument för den produkten. Alltså, den kommer ju ha...
Lite bättre för liksom, hård, intensiv träning. Långdistanscykling och springer.
Ja, ja, lite mindre fruktos. Klart, man kan ju säga så. Man kan ju skriva det på framsidan. Men när du säger inget tillsatt socker, då tänker ju folk att nu slapp jag den bad in. Det är liksom den dåliga grejen. Men det som vi associerar så mycket med det dåliga med sockret, liksom, energitätheten, belönande, lite näring. Allt det får du ju med malton också. Ja. Alltså det blir ju ingen skillnad i liksom, summan av produkterna, man ska säga så. Enligt mig då.
Annars låter det som en otroligt bra produkt, måste jag säga. Och bara utan socker, och sen har du kakao i som är liksom jättemycket antioxidanter i, du vet. Det är ju världens hälsoprodukt. Fel färg bara, det skulle varit grönt.
Ja, häftigt, det är så lite.
En annan exempel är ju, om man pratar liksom, nu har vi pratat lite olika typer av namn av socker, men det är ju liksom den här gråzonen eller fulzonen, de som kallar det, när man har skrivit på typ olika sylter och läskar eller saft och sådär, att det inte innehåller något sötningsmedel och det innehåller inget tillsatt socker, men ändå smakar det sött, och då bör man dra öronen åt sig lite, för då är det ju oftast fruktjuicekoncentrat tillsatt. Det vill säga liksom,
det är så vanligt.
Ja, frukt som man har bara tagit sockret från, helt enkelt. Det innehåller fortfarande 100% av frukten, men inte eller det innehåller fortfarande 100% frukt, men inte 100% av frukten. För man har ju tagit bort det nyttiga och vattnet och allting som gör att man som mättar då. Så att det är ju också en sån här lurig märkning.
Fibret och vätskan är borta. Ja, och den är ju lite, den är på gränsen där. Det är ju lite Oatly-varning på den. Och det är väl, jag vet inte om de inte har blivit anmälda, de som skriver så, eller om det är bara...
Jag tror att det är lugnt.
Ja, det är precis.
Att, man pratade ju om utan tillsatt socker. Det är ju där vi har, liksom, vi har rekommendationer från. WHO har ju inte den utan tillsatt socker, utan de har ju fritt socker istället.
Fritt socker har de börjat.
Så då får du ju in, liksom, då kan du inte säga utan fritt socker, för du har ju tillsatt fritt socker. Och jag tror att NNR 2023, jag tror att de omdefinierade lite också. Så vi får se om det blir någon ändring framöver.
Änliga märket längre. Men jag menar liksom, om det i lagarna skiter jag egentligen i det på något sätt. Så, men det är ju samma gråzon de försöker röra sig företagen här på något vis. Att de har ju egentligen inte... Alltså, jag tror det är nog få som skulle få för sig att baka genom att ta juice och låta den dunsta liksom. Och så köra det istället för att bara ta sockret på något vis. Men den är vanlig också, precis. Och det är också ett sätt att komma runt den här märkningen med att man inte behöver skriva socker i innehållsförteckningen. För folk letar socker.
Yeah.
Och då vill man undvika att ha med den där biten. Och sånt. Annan variant är att man skriver liksom inget socker eller artificiella sötningsmedel. Och då är ju stevia grönt. För det räknas inte som artificiellt.
Gör det inte det? Det är ju ändå väldigt kemiskt framställt.
Mm.
Ja, det är ju det. Men nej, det blir ju godkänt. I USA har de ju den här grass, eller vad det kallas. Alltså.
Det finns ju dels stevia som typ bara är godkänt till tior och sådär. Så det finns ju steviolglykosider, vilket är det du hänvisar till, tror jag. Det, är liksom, det kommer från stevia, men man har liksom extraherat och värmt upp och... Ja. Det är mycket kemi där också.
Nej, de har ju, man behövde ju mycket mer studier för att få stevia godkänt eftersom det fanns i naturen. Yeah. Och då blev det här som jag sa, grass. Alltså, generally regarded as safe. Det är ju väldigt konstig reglering man har där. Liksom. Så kommer det, anses det vara naturligt, så har du mycket lägre krav på dig att bevisa att det här är säkert innan du börjar använda det som ett tillsats. Det där är speciellt så i USA, men vi har, jag är nästan 100% att det är olika vägar här i Europa också. just för vad som ska godkännas. Och då ja, men det, sådana grejer larmar sig ganska fort. Man börjar titta på baksidan och leta. Vad innehåller den här?
Har jag sovit eller har vi sagt det här med att man också luras med e-ämnen beroende på...
Du har varit vaken. Vi snurrar in lite på...
Jag har inte kommit så långt.
Ja, precis. Men vi pratade ju om det innan. Ibland så vet man inte riktigt vad man har sagt saker innan.
Vi är fortfarande
innan,
på de stora innehållsgrejerna. Ja, ja, ja. Så har vi gått igenom socker och mjöl och då kommer vi till fettorna då. Fettorna heter i princip alltid olja eller fett i namnet då på något vis. Vanligtvis är det ju vegetabiliska oljor eller att man har skrivit ut vilken vegetabilisk olja det är, men det kan ju också vara smör eller margarin som är innehållsförteckningarna.
Fettpulver, men det, då kommer man väl över lite på ämnen också, tror jag. Fettpulver kan det också stå bland. Mm.
Ja, det är inget,
det låter inte så gott i alla fall.
Det känns som att en produkt som har den som en stor ingrediens är en produkt jag inte skulle börja titta på från början kanske. Så. det är klart att det kanske är något lösgodis som jag köper som har det utan att titta. För att titta på innehållsförteckningen. Jag vet att det inte är bra.
Nej, men jag tror tyngre har det i typ någon...
Ja, det är klart. Det skulle man kunna ha gainers och sådär, tänker jag. Ja, det har du nu rätt i.
Ja, och likadant kanske någon kladdkakemix och sådär. Bara chansar i mig.
Mm.
Precis, när istället för lös mjölk så har man ju sådana liksom, torkade mjölkprodukter och så då blir det ju nog ja. Pulverfett.
Det kan ju stämma att det är
det kan finnas äggpulver och så också. Ja,
ja.
Ja. Men man tittar efter de grejerna, då ska jag inte heller vara högt på listan. Om du, alltså det är klart, letar du efter en kaka, då vill du ju ha smör. Eller något sånt. Du kanske tycker om de feta kakorna, då vill du ju ha den där. Men rent så, om du tittar på någon typ av färdigrätt, säg att du ska köpa något i frysdisken och de här grejerna kommer högt upp, alltså socker, mjöl och fettbitarna, då är det ofta en orsak att titta ännu noggrannare, ska vi säga så, på vad det är i den. För det ska ju sägas att vissa saker kan man köpa. Köper du vanliga pommes till exempel i frysdisken, kan man ju argumentera hur bra det är, sådär. Men många gånger är det ju liksom 95% potatis. Och så kommer fett nummer två på listan, men vilket du då ofta skrivs det ut på pommesen hur stor andel fett det är. Men du hade även kunnat titta på näringsvärdetabellen och kunna skatta fram mängden fett väldigt bra bara av att du ser att det är potatis som enda som ligger ovanför, och potatis är ingen direkt fettkälla. Så du vet att nästan allt fett i den här produkten kommer ju från nummer två och ner på listan. Och där, så de kan ju komma högt upp. Socker kan också, det är också väldigt vanligt att socker ligger högt upp på listan om du till exempel köper pålägg. För då är det liksom, det är pålägget och sen är det lite socker och sen är det något konserveringsmedel. Och that's it. Så att det kommer högt på listan betyder inte att det måste vara mycket av det. Men när det är högt på listan är det en bra idé att gå vidare och kolla på näringsvärdetabellen då. Hur mycket lär det vara av det här? Liksom. Om det första ingrediensen inte är något som innehåller enkla sockerarter, andra inte är det, och sen kommer socker på tredje plats, och så kommer du ner till näringsvärdetabellen, så står det 25% socker. Då är det nog ganska mycket tillsatt socker. Ja.
Det är faktiskt någonting, alltså, det är inte så mycket sämre att köpa, eller sämre, men näringsmässigt är det lite sämre. Men köpa färdiga klyftats eller färdig pommes i butik, och sen bara att man värmer det om man inte friterar det hemma. Det blir liksom inte så energirikt. Nej, exakt, utan det ligger mellan 130-150 kalorier per 100 gram. Så det är liksom inte superkaos.
Det har varit spännande att veta hur mycket folk, om de gör det pommes själv, hur mycket de oljar då. Alltså, om man gör, säger man gör klyftor, det är väl ofta klyftor man gör om man ska göra det ut. Yeah. Och sådär. Jag undrar hur mycket olja folk hade liksom strimlat där varandra, vad säger man, ringlat på.
Och sen är det
på
jämfört med de här.
Ja, och hur mycket som det är det som ligger kvar och sådär också. Men köper man bara pommes eller klyftotis och sen lägger in i ugnen, så är det inte liksom, det är ju framförallt smidigare.
Kul studie det där. Ta 50 pass som brukar göra sina egna pommes hemma och så se hur mycket de oljar dem jämfört med hur mycket olja det finns i pommes som du köper i butik. Ja. Det hade varit spännande att se, för jag tror inte heller de är, jag skulle inte få för mig att göra egna pommes. Klyftpotatis någon gång, men de slänger in andra rotfrukter samtidigt.
Ja, och ska de vara riktigt goda, du vet, då ska de ju helst, man ska förkoka dem lite så att de blir liksom mjuka, och sen ska du liksom dubbel eller trippel fritera och sådär. Det tar sin tid.
Ja, men då blir det nog mer, alltså Då är det nog bättre att köpa de frysta bara in i ugnen.
Det osar ju inte Gudiolsk matlagning om att trippel fritera pommes.
Nej, men nej det gör jag inte. Jag friterar i princip. Jag friterar bläckfiskringar. Oj, det är gott.
Gott. Innan jag ska jobba vidare så tänkte jag bara att jag ville säga en sak till de våra lyssnare. Och det är att det som står i innehållsförteckningen är sant. Men företagen är ju smarta. De försöker ju lura oss, precis som du säger, med att liksom byta ut ord och göra det lite mer svårtolkat. Men det är liksom, man får inte lov att, det får inte vara osanning. Alltså det som står i innehållsförteckningen stämmer eftersom det är strikta lagar. Men man väljer ju att byta ut orden. Och det jag försökte säga innan är ju att under den perioden när vi pratade mycket om e-ämnen, då slutade man att skriva e-ämnen som egentligen bara är vedertagna förkortningar, och valde och skriva ut orden istället. Alltså då skrev man C-vitamin istället för E300 eller vad det nu tänkas äta. Men och då trodde folk att det var ett bättre livsmedel för att det inte stod E300. Så de försöker lura oss att tro att produkterna är bättre än de är. Men det som står där måste ändå alltid vara sant.
Om man bara tar ett exempel på det, så till exempel tortillas, Santa Marias ekotortillas innehåller xantamgummin och natrium, bikarbonat och citronsyra. Men surprise, surprise, så är det liksom, det står inga genämnen, utan det står bara vad det är, liksom, det riktiga namnet. Så man kan kolla igenom den där eko och sen ser man, oj, det är inga genämnen i den här. Men sen så är det väl 4 stycken genämnen, jag tittar lite snabbt här, ändå i ekotortilla. Men det känner man ju i sin målgrupp då, att de som väljer eko kanske också kollar efter att det inte ska vara e-ämnen. Ja, medan kollar man på vanliga tortilla som inte är eko, då finns det e-ämnen utskrivet.
Mm. Antagligen exakt samma.
Och det där är ju lurigt, för det där är ju mer en reaktion på en dålig reaktion. Alltså,
ja.
Det finns ju det orsak att vi inte pratat om vilka e-ämnen man ska leta efter och undvika. Så där. För där är väl egentligen ingenting som man behöver leta efter och undvika. Om man inte har någon, liksom, har du den här fenyl, vad heter det?
Fenylalanin.
Fenylketonuri.
Ja, precis. Mm. Ja. Men då vet du om att du har det, för det testar man för vid födseln, och dina föräldrar kommer ha ett jävla bekymmer och ge dig mat hela din uppväxt, och du kommer lära dig. Det är nog steget värre än att vara nötallergiker och det där, och de får lära sig att läsa sina innehållsförteckningar.
Men det står det ju, som vi var inne på innan, det står ju liksom i ingrediens...
Innehåll och fenylalaninkälla, ja. Står det ju på dem.
Nu står ju inte, det står ju aspartam där, men det står ju, som Karolin sa där, det står ju... Mm.
Ja, men det är vissa levmedel, alltså det där är ju aminosyra, alltså nedbrytning av, och så det får du ge dig från riktig mat också. Du måste ju lära dig att jag kan inte äta så här mycket kyckling, och jag kan inte äta så mycket av det, eller vad det nu är. Jag vet inte alls vad den aminosyra finns, jag vet inte om det gäller kyckling, men de vet ju vad de ska undvika, ja. Precis som en glutenallergiker, och vet vad de ska leta efter, för att det är liksom ett måste för dem. Har du inte de här problemen, så behöver du inte titta och bli rädd för de där grejerna på listan. Det finns liksom ingen anledning att tro att de där är dåliga. Sen är jag av den här inställningen. Jag vill ju tro att de är av en orsak. Många gånger så, jag vet när jag skrev min bok, så hade jag ett exempel på en potatisgratäng. Alltså i den här hyllan. Och då är vi inne här lite som när jag tittar på brödet. Jag tror inte det. Vill du förbättra din diet på riktigt, då ska du inte börja stå och liksom titta vilket leverpastej ska jag köpa, vilken potatisgratäng ska jag köpa, utan då blir det ju mer vad äter jag för mycket av från en kategori livsmedel som jag kan plocka bort och ta in mer från andra kategorier som är bättre. Men jag är fortfarande så när jag står vid hyllan att liksom, hittar jag en potatisgratäng som är potatisgrädde och kanske någon krydda, då väljer jag den för den här potatisgratängen som är potatis, sen vatten, sen något mjölkpulver och sen lite något förtjockningsmedel och sådär. Bara för att jag vill liksom...
Naturligt.
Jag tror mer att det... Jag har väl mer inställning av att varför har de gjort det där? Jag tror det är ju för att de ska göra det billigare, men det är inte billigare i butik. Alltså när jag hade den här jämförelsen, så kostar potatisgratängarna lika mycket. Men den ena var då potatisgrädde, den andra var inte det. Men jag tror ju också att det är liksom... Varför ändrar de här tillsatserna? Jo, men jag tror ju att du kan göra det godare. Du kan göra det så det blir lite krispigare på toppen eller vad som helst. Och det där är ju, det är ju en del av hela det här stora paketet som gör att maten blir mer och mer belönande och godare och godare. Och jag är ju lite anti det, trots att jag är anti de här naturligt personerna. Alltså jag hade ju önskat på något vis att det varit.
Det är därför du inte vill äta trippelfriterat, för du vill helst att maten ska vara lite äcklig.
Det går.
Ja, men det, nej, men alltså, det är inte äcklig, men det ska vara som den var från början. Lite så. Alltså, jag brukar säga det, ät råvaror, inte matvaror på något vis. Och jag vet att det låter som jag håller med Kullberg och skiten. Det gör jag inte på väldigt mycket punkter. Men jag tror ju ändå att det är mycket i det där. Att ju mer liksom vi låter dem koka ihop nya recept, desto bättre blir de på att då göra det lite mindre näringstätt och mer belönande. Och då blir det successivt lite sämre för oss. Så jag gör ju det här potatisgratängvalet inte för att jag tror att det spelar någon direkt roll för mig, utan för att jag vill att den bättre produkten ska vara kvar när den ska kursa. Nej, ja. Så att vi på något sätt gör något
kul. Vet ni vad?
Det gick ju inte så bra. Det finns inte kvar den här jävla potatisgratängen. Den är förlurad.
Man kan väl sammanfatta det som Jakob sa precis här, att man behöver inte vara rädd för e-ämnen, men om det innehåller mycket av e-ämnen så kanske man kan tänka att det inte är otroligt näringsrik mat. Det är väl någon slags sammanfattning av hur man kan tänka med e-ämnen i själva produkterna.
Så vill du ha något, vill du ha en god kaka och det här e-ämnen i, köp kakan om du tycker den är god.
Bra.
Men annars.
Vill du ha bra pommes, goda pommes?
Trippelfristera dem.
Ja, koka först.
Bra. Toppen.
Ja.
Bra.
Sluta nu, orera. Vi måste sluta. Ha det bra.
Ja, nästa vecka har vi en otroligt intressant studie.
Jag kommer inte hinna skicka den här filen nu.
Spring nu, Kalle.
Hej då.
Hej då.